Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radios app. Följ oss där så får du en påminnelse så fort vi släpper ett nytt avsnitt.
Norra ishavet. 84 grader nord. 14 mars 1895. De två männen justerar sina skidbindningar en sista gång och drar åt handskarna. Hundarna, fastspända i sela framför slädarna, gläfser, yr runt och viftar på sina svansar, ivriga att få komma iväg. Lasten de ska dra är tung. I den noggrant surrade packningen finns allt de tror de kan behöva för att klara färden ut i isens rike. Med i bagaget finns också symbolen för syftet med den farliga tur de står redo att ge sig ut på. En norsk flagga som ska slås ner i isen när de väl nått sitt mål. Vad som väntar dem där vet de inte. Det de nu ska skida iväg mot är en plats inget mänskligt öga sett. Avskeden är avklarade. Från skutan skjuts en salut. Den ekar långt över de öde, vita vidderna. Det är dags. Hundarna sätts i rörelse, slädarna knakar till och så far de iväg. Fritjof Nansen tar sina första stavtag. Framför honom ligger 60 mil av hård kamp och förhoppningsvis till slut Nordpolen.
Det här är berättelsen om Fritjof Nansen, den orädda polarforskaren som vann både ära och berömmelse. Och i tider av krig och lidande använde han sin hjältestatus till något mycket större. Att kämpa för en bättre värld.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Det här var egentligen inte planen. Norrmannen Fritjof Nansen skulle inte skida till Nordpolen utan fraktas dit bekvämt ombord på sitt specialbyggda fartyg. Och inför avfärden har havsströmmar studerats, packningslistor skrivits och bockats av och skutan gått från skiss till verklighet. Men nu har hela ekipaget suttit fast i den tjocka isen i 1,5 år. Och även om de fortfarande rör sig går det alldeles för långsamt. I den här väldigt makliga takten kommer de aldrig fram. Men att ge upp ligger inte i den 33-åriga Nansens natur. Istället har han nu lämnat tryggheten ombord och för egen maskin fortsatt färden norrut. Det är ett våghalsigt företag. I den vita öknen lurar döden överallt. Om han och hans kamrat inte dukar under i den extrema kylan riskerar de att falla offer för en hungrig isbjörn, drunkna i det iskalla vattnet eller helt enkelt gå vilse och aldrig hitta hem. På sina axlar bär Fritjof Nansen ett helt lands förväntningar. Norrmännen vill välkomna en hjälte hem. En som satt nationens flagga på kartans vitaste fläck. Kanske bidrar det till att Nansen pushar sig och skidar iväg. Rakt ut i det okända. Men även om det är modigt, på gränsen till dumdristigt, är det här inte en berättelse om en klassisk kicksökande äventyrare. Namnet Fritjof Nansen kommer förknippas med mycket mer än isiga vidder och farliga strapatser. Nansen ska också bli sitt lands och till slut hela mänsklighetens förkämpe. Men det är med just bravaderna i norr allt tar sin början. Och lockropen från polartrakterna, de har han hört ända sedan han för första gången kom i närheten av dem. Det mjuka slitstarka skinnet och det feta späcket har länge gjort den till ett eftertraktat byte hos oss nordbor. Sälen. Jakten på de köldtåliga djuren har i 1800-talets Norge blivit en stor industri. Som skickar iväg fartyg efter fartyg från de norska kusterna. med siktet inställt på de sälrika haven i norr. År 1882 har ett av dem en ung student med ombord. Det är Fritjof Nansen, som 20 år gammal står uppe på däck, förtrollad av det landskap som breder ut sig omkring honom. Han ser norrskenets dansande flammor över himlen, hör dånet från drivisen och känner gunget från flaken när de stöts undan av båtens skrov. Men till skillnad från resten av besättningen är Fritjof inte främst här för jaktens skull.
Fritjof Nansen studerar zoologi, alltså naturvetenskap, vid universitetet i Oslo, eller Kristiania som Oslo hette den gången.
Det här är Carl Emil Vogt, historiker och författare till boken Fritjof Nansen, mannen och världen.
I 1882 så får han ett tillbud som han inte kan säga nej till, nämligen att han får lov att bli med ombord på en selfångstskute till Grönlandskysten, hvor de skal samle inn vitenskapelig data, så han skal samle materiale til sin professor ved universitetet i Kristiania.
Säkert är Nansens medresenärer en smula skeptiska till den unga student de fått med sig på resan till Grönland. För som akademiker från en fin familj i huvudstaden Kristiania, alltså dagens Oslo, är Nansen en udda fågel bland de mer råbarkade sjömännen på skutan. Men Fritjof sitter inte bara hukad över sina anteckningsblock och vetenskapliga instrument. Han suger i sig värdefull kunskap om livet i sjöss, fäller isbjörnar och lär sig om den arktiska naturen och de havsströmmar som håller de enorma flytande ismassorna i rörelse. Och han kommer få användning av sina observationer. Medan fartyget glider fram genom det grönblå, isiga vattnet ser Nansen den resa sig mot himlen, Grönlands östra kust. Som en ogenomtränglig försvarsmur av berg och is stänger den ute alla som vill komma nära. Exakt vad som existerar där innanför, det vet ingen. Trots att delar av ön varit bebodd länge. Här har arktiska folk levt, jagat och fiskat sedan urminnes tider. På 1700-talet fick det kungarike som då hette Danmark-Norge upp ögonen för den väldiga ön ute i Nordatlanten. Och i klassisk europeisk kolonialstil tog de med sig sin flagga, satte ner den och sa pax. På Nansens 1880-tal är Danmark-Norge sedan länge upplöst. Men Grönland är fortfarande en dansk koloni. Det största samhället och den enda hamnen för passagerartrafik finns på västkusten. Den ogästvänliga östra kusten, den som Fritjof spanar ut över från sin sälskuta, är nästintill obebodd. Och vad som finns däremellan, i det grönländska inlandet, det återstår alltså att upptäcka. För ingen har, så vitt man vet, korsat den stora ön.
Det är stora fantasier egentligen om vad som befinner sig på insidan. Det är ouppdaget. Någon ser för sig att det är öppet hav, andra ser för sig att det till och med är grönt och fruktbart.
När fartyget till slut vänder tillbaka söderut mot Norge har en idé tagit form inuti Fritjof Nansen. Han ska återvända till Grönland. Och när han gör det kommer han inte att stanna till sjöss. Men väl hemma är det andra saker Nansen måste ta tag i. Och en av punkterna löser sig faktiskt ganska kvickt. Den om försörjningen. Han får jobb som konservator på den zoologiska avdelningen på Bergens museum. Att ta hand om uppstoppade och på andra sätt konserverade djur är ett bra kneg för en ung zoologistudent. Särskilt i en stad som Bergen. Det regniga västnorska samhället är ett av Norges främsta center för naturvetenskaplig forskning. Och mitt i denna fina akademiska mylla landar alltså Fritjof Nansen. Och trivs som fisken i vattnet. I mikroskopets universum kan han försvinna i timtals, onåbar för allt och alla utanför. Forskningen kommer resultera i en doktorsavhandling om djurs nervsystem. Men det blir också ett viktigt bidrag till förståelsen av hur människans hjärna fungerar. En blivande stjärnakademiker är han, Fridtjof Nansen. Och en blickfångande sådan. Lång rock och skjorta med en hög och styv krage. Det är vad 1880-talets mode dikterar för män ur de högre samhällsklasserna. Såna som Nansen. Men de propra plaggen ser man sällan på vår huvudperson. Han går hellre klädd i tajta sportkläder, knäbyxor och skjorta öppen i halsen. Det är en ovanlig stil som Nansen bär upp väl.
Han är en snygging. Han är upptatt av nettopp hur han ser ut. Han går i meget speciella klär, Dr. Jägers patenterade ulldress som det heter, som är meget sån tättsittande tight egentligen, och han är hög, blond med en liten mustasch som klär ham gott, och han är upptatt av att hålla sig i form, tränar så att han ser ut som en typisk idrottsman, höj och vacker egentligen.
Ja, Fridtjof Nansen är en lång, stilig ung man som år 1888 har hunnit bli 26 år. Han har världen för sina fötter, och snart ska de fötterna beträda mark där ingen människa tidigare varit. För nu har lockelsen att spränga in i de okända grönländska markerna vuxit till en konkret plan. Nansen ska utforska Grönlands inland, och det på ett riskabelt, eller rättare sagt livsfarligt sätt. Han vill ta sig an ön från den obebodda östkusten. Där finns som bekant inga större samhällen, och ingen hamn där någon räddningsbåt kan ligga och vänta om något skulle gå snett. När de väl påbörjat färden över ön går det helt enkelt inte att vända om.
Hvis ikke de når frem til vestkysten, så er de kaputt, dø, rett og slett. Så planen er vestkysten eller døden, som han formulerte det.
Nansen er ung, okänd og oprøvad, men har trots det inga problem att hitta folk som vill haka på. Han kan handplocka fem norska karar, varav två samer. Alla är de starka skidåkare och duktigt båtfolk med stor erfarenhet av tuffa väderförhållanden. Men ingen av dem har mött något som ens liknar det som de snart ska utsättas för. Efter att en dansk grosshandlare pytsat in pengar i det våghalsiga projektet börjar Nansen rodda med kälkar, sovsäckar, skidor och proviant. Inget får lämnas åt slumpen. Om någon enda detalj slår fel riskerar de alla att dö. Så står han där igen, ombord på en båt, och ser Grönlands östkust närma sig. Det är 6 år sedan han var här senast. Men den här gången, i juli 1888, ska han inte missa chansen att sätta fötterna på grönländsk jord. Men det är verkligen inte bara att hoppa i land. På den här sidan av ön kan inga stora båtar ta sig in till stranden. Så Nansen och hans män får kliva av på drivisen en bra bit ut. Härifrån ska de med hjälp av småbåtar kryssa mellan isflaken in mot strandlinjen. Men det ska visa sig lättare sagt än gjort.
Männen har dragit upp huvorna på sina jackor för att skydda sig mot de regndroppar som duggar ner över dem. Fridtjof betraktar sina kamrater. Tycker de liknar allvarsamma munkar som fokuserat årtag efter årtag arbetar sig fram genom det iskalla vattnet. Med hjälp av stänger och yxor tar de sig förbi de närgångna isflak som stöter mot båtarna. Lite längre fram kan de ana klart vatten, och bortom det, kustlandskapet. Det borde inte dröja länge innan de når land. Men så tätnar isen. Flaken blir fler och fler. Virvlar omkring dem. Törnar in i varandra med öronbedövande dån. Så börjar plötsligt en av båtarna ta in vatten. En vass iskant har skurit rakt genom skrovet. Precis innan den sjunker mot botten lyckas de vräka upp den på ett flak. Men de hinner inte pusta ut, förrän de inser något ännu värre. Strömmarna drar dem ut till havs. Kustens siluett, den de nyss såg så tydligt, sjunker bort mot horisonten. Samtidigt mörknar himlen. Regnet häller ner. Fritjof och hans män har inget val. De måste slå läger här, mitt på den förrädiska isen.
Att Grönlands östkust skulle bli utmanande kommer inte som någon överraskning. Men att det skulle bli så här krångligt hade Nansen nog inte kunnat föreställa sig. Det tar 4 mödosamma veckor innan männen till slut lyckas komma i land på den punkt de siktat på från första början. Nu är det äntligen dags att spänna på sig skidorna och ge sig i kast med det verkliga uppdraget. Att korsa den hemlighetsfulla ön. Vi vågar anta att de är en smula nervösa när de skidar iväg. För nu är alla broar bakom dem brända. Antingen når de västkusten eller så stupar de längs vägen. Uppe på isplatån väntar nu veckor av tungt monotont slit genom en snöig oändlighet. Och trots att de bokstavligt talat är omringade av fruset vatten kommer faktiskt törsten att bli ett av deras största problem.
De hade inte möjlighet att bära med sig vann. Så att Nansens idé var att lage en flaske som man kunde ha på kroppen så att kroppsvarmen din rätt och slett smältet is och snö till vann och dricka det. Men de gick ofta med usmältet snö i flaskorna så att törst blev ett jättestort problem undervejs.
Men i slutet av september, 2 törstiga månader efter att de lämnat östkusten, hörs äntligen kraset av grus under skidorna. Upp ur snön kikar små tuvor av ljung. De har klarat det, besegrat den massiva inlandsisen och tagit sig de nästan 50 milen från kust till kust. Och nu vet de vad ingen annan människa ännu vet. Att ön Grönland inte gör skäl för sitt namn. Det finns ingen grön oas där inne. Allt är täckt av is. Nansen och hans män når till slut det som idag är Grönlands huvudstad Nuuk. Men där väntar en stor besvikelse. Den sista båten för säsongen har de missat. Och nästa tur från ön går om 8 månader. Så äventyrarna har inget annat val än att övervintra hos lokalbefolkningen, inuiterna. En upplevelse som sätter djupa spår i Nansen. Han lär sig deras seder och bruk, knyter vänskapsband och hör deras historier. Det öppnar hans ögon för de många orättvisor som drabbat Grönlands befolkning. Hur de trampats på av de danska kolonisatörerna, berövat sin frihet och sin självständighet. Det som hänt inuiterna på Grönland är åt helskotta fel, tycker Nansen. Och det kommer han högröstat att låta meddela när han väl kommer tillbaka till Norge. Men den positionen håller han nästan alena. För den här tiden präglas av helt andra tankar.
På denna tiden så hade danskarna och väldigt många europeer ett syn på inuiterna som lavtstående. De var primitiva, de måste kultiveras, lära sig europeisk levesätt, dansk religion, dansk språk, den typen ting. Men Nansen så undertryckelsen väldigt tydligt i den danske koloniseringen av Grönland. Han så den sociala nöden, han så hur den grönländska kulturen blev utslettet och ödelagt av den danske imperialismen, så att det blev svårt viktigt för ham att kämpa grönländernas sak.
I maj ligger till slut havet tillräckligt öppet. Och Fritjof och de andra kan vinka farväl till Grönland och kliva ombord på ett fartyg som tar dem hem till Norge igen. Och det som bryter ut när han dyker upp på hemmaplan är en fullkomlig Nansen-hysteri. Bragden på Grönland gör vår huvudperson snabbt till Norges mest kända och eftertraktade man. Med tillhörande bokkontrakt och föreläsningsturné över halva Europa. Han ger också skjuts åt en sport som blivit synonym med landet Norge. För nu vill varenda norrman göra en Nansen och ge sig ut på tur.
Det var denna tiden då skiåkningsintressen ökte som mest i Norge och Nansen var svärt viktig. Han var inte den eneste, men han var en av de viktigaste till att etablera skiåkning som Norges nationalsport då, på många måter. Det blev tatt fotografier av ham i skiåkningsutstyr. Han skrev om det i avisen. Han promoterade det på alla måter. Och skisport blev Norges nationalidrott.
Den snygga, självsäkra Nansen har alltid gått hem hos damerna. Och den nya idolstatusen får såklart kön av kvinnliga beundrare att växa. Fritjof lapar i sig av uppmärksamheten. Men någon evig ungkar blir han inte. För strax efter hemkomsten till Norge golvas han av den stora kärleken. I form av en rikskänd sångerska vid namn Eva Sars.
Hon är utdannad sanger i Tyskland och hon är etablerad som en sångstjärna då i Norge. Hon är en mycket självständig ung kvinna och hon är flink till att gå på ski, hon också, hon är en skiåker. Det är ju också någon Nansen faller för då, en ung självständig stark kvinna.
I början av september 1889 rustas det till kändisbröllop i Kristiania. Fritjof ska gifta sig med sin Eva. Men parets gemensamma liv kommer få konkurrens av Fritjofs kommande projekt. För Grönland var bara ett genrep inför något ännu större som kommer separera de nygifta Tu under lång tid framöver. Så här i slutet av 1800-talet är de flesta av jordens hemligheter röjda. Haven, öknarna och djupa djungler har kartlagts. Och bit för bit har vår värld fått allt tydligare konturer. Fritjof har bidragit genom sin skidtur över Grönland. Men den insatsen räcker inte för vår huvudperson. För det finns fortfarande några vita fläckar kvar att upptäcka. Och de är vita i dubbel bemärkelse.
Det allra mesta av jordkloden var ju nå upptäckt, för att säga det sånt. Det enaste som stod igen var polområdena, både Nordpolen och också Sydpolen. Nansens intresse, den gick ju mot nordområdena och Nordpolen. Han önsket att upptäcka den och han önsket att göra Nordpolen till vår pol, en norsk pol som han sa det. Så det är också en chauvinistisk norsk nationalism i detta.
På kartspråk är den Nordpol Nansen tagit sikte på fortfarande terra incognita, alltså okänd mark. För än så länge vet ju ingen hur det faktiskt ser ut där uppe.
Det är helt okänt och det finns inte kart som visar hur detta ser ut. Det är rätt och slett en vit fläck. Så att för Nansen så är detta en möjlighet till att göra en bragd då, som man liksom kan skriva sig in i historien genom.
De expeditioner som hittills gett sig ut för att nå Nordpolen har slutat i misslyckanden och spilda människoliv. Men tror du det avskräcker Fritjof Nansen? Nej, absolut inte. Han vill försöka. Och han har kommit på en fiffig idé om hur han ska gå tillväga. Den går ut på att ta hjälp av havsströmmarna. De han som ung man studerade utanför Grönlands kust. Tanken är att segla norrut. Och sen med flit låta båten frysa fast i det istäcke som breder ut sig över polartrakterna. Med draghjälp från havets strömmar förväntas därefter isen, inklusive båten och hela dess besättning, flyttar vidare norröver för att till slut nå Nordpolen. Men för att lyckas med Nansens snillrika plan behövs ett alldeles särskilt skepp. För det är farliga krafter det ska stångas mot.
Det enorme krefter i ismassene som rett og slett skrur et skip ned og knuser det. Det var den store faren at det ble knust, krosset av isen. Sånn at Nansen ville konstruere et skip som kunne motstå det presset fra isen og kunne ligge innefrosset over lang tid.
Nansen ropar in en duktig skeppsbyggare för att utforma den perfekta båten. En som likt en hal ål ska slinka undan isens förintande omfamning. Någon smäcker skönhet blir hon inte, utan en praktiskt rund, tvålkoppsliknande skapelse utan någon lång köl undertill som isen kan greppa tag i. Båten döps till Fram, och det är ett lämpligt namn. För precis som på Grönland kommer expeditionen inte ha någon möjlighet att vända om. Under de intensiva sista förberedelserna inför avresan händer något stort i Nansens liv. Han blir pappa till en liten dotter, Liv. När det stora farvälet närmar sig är hon bara en jollrande bebis och såklart för liten för att förstå vad som sker. Men Fritjof vet. Han kommer inte få höra Livs första ord eller se hennes första steg. För färden han ska ut på, den kommer hålla honom borta från familjen i flera år. Midsommardagen 1893 kliver den 31-åriga Fritjof och 12 andra män ombord utanför Christiania och Fram kastar loss. Vid varje samhälle och fjordmynning de passerar på väg norrut vajar de rödvitblåa flaggorna i deras ära. Och från stränderna hörs hurrarop från mängder av landsmän som vill önska dem lycka på färden. Hela nationens intresse är riktat mot Fritjof Nansens stundande äventyr. Efter några veckor viker de av från den norska kusten, lämnar den bakom sig och fortsätter norrut. Sen är det bara att vänta på den is som ska fånga båten och göra Fritjof Nansen till första man att nå Nordpolen.
Det var länge sedan de såg den nu. Solen. Den som i början av resan aldrig gick ner, men som nu gett vika för vinterns eviga mörker. Fritjof spanar upp mot skyn, mot norrskenets gröna eld och de gnistrande stjärnformationerna, och hör besättningens lågmälda röster från kajutan. Polarnattens stillhet är förtrollande. Men plötsligt genomskärs den av ett högljutt muller och hela skutan börjar skaka. Alla ombord kommer på fötter. Det är det här de har väntat på. Ispressen har börjat. Och de krafter som släppts loss är enorma. Det nyss så tysta, frusna landskapet klagar, brummar, sjunger och smäller. Det känns som att själva jorden rämnar omkring dem. Fritjof Nansen och hans män ser på varann. Nu är det upp till bevis för Fram. Kommer konstruktionen fungera, eller är det här de går under? Nej, hon lyfter, pressas uppåt och lägger sig till rätta ovanpå isen.
Planen gick i lås. Fram stod pall mot isens våldsamma tryck. Nu ligger hon där, fast inklämd mellan flaken. Och nu gäller det för expeditionen att ta fram en av sina viktigaste egenskaper. Sitt tålamod. För det som nu väntar är en oändlig radda av identiska dagar, medan isen och båten sakta flyter norrut. Men tristessen motas, åtminstone delvis undan, av jobb. För under den här resan ligger inte bara segern i racet mot Nordpolen i potten. Fritjof Nansen är ju också en vetenskapsman som har mycket att upptäcka på de här breddgraderna.
Fram är ett skip som et flytende forskningsstasjon, egentlig. De driver havforskning, de tar prøver, og Nansen gjør flere interessante upptekninger, nemlig at Polhavet mye dypere enn man har trodd. Han slipper loddeliner ned, og han har ikke lang nok line, sånn at han må skjøte på mange ganger og oppdager da et enormt dyp. Man hadde sett for seg at Polhavet var grunt og ikke veldig dypt i det hele tatt.
Nansen visste at det skulle ta lång tid att flyta med havsströmmarna upp till Nordpolen. Men dagarna och veckorna i isens rike blir till månader. Och i slutet av 1894, när Fram varit ute i 1,5 år, tvingas han erkänna att hans beräkningar slagit fel. Det går för långsamt. De kommer inte nå Nordpolen. I alla fall inte på det här sättet.
Denne driften i isen går svært sakte, og den går mye lenger syd enn han hadde sett for seg. Nansen vet ikke hva han skal gjøre, men han begynner å legge en plan for likevel å nå Nordpolen, og den er nok så desperat, for det er langt.
Ja, nu tar Nansen det radikale beslut som innledde det her avsnittet. Att överge skeppet och på skidor fortsätta de återstående 60 milen mot polen. Med sig tar han 28 slädhundar och en av sina besättningsmän, den stora och starka Hjalmar Johansen. Den 14 mars 1895 tar de adjö av de övriga. När, eller ens om, de ses igen är det ingen av dem som vet.
Det er et sjansespill, det er rett og slett en gambling, men jeg tror det for Nansen er en mulighet for å bryte ut av desperasjonen og følelsen av at ekspedisjonen er mislykket. Han vil gjøre noe, han er en rastløs person, han ønsker å gjøre noe, utrette noe.
Kanskje har Fritjof lengtet efter å sette de egne kraftene på prov. Efter en stilla sittande tillvaron ombord på Fram. I så fall får han sitt lystmäte. Fritjof, Hjalmar och hundarna sliter med de över 100 kilo tunga kälkarna. Över höga ryggar av packis som ständigt reser sig framför dem. De svettvarma kläderna stelnar till hårda knarrande rustningar av is i kylan. I veckor stretar de norrut, kilometer efter kilometer. Och snart börjar orken att tryta. Och här någonstans drabbas Nansen också av en förödande insikt. Att naturen än en gång kämpar emot dem. Havströmmarna driver isen de färdas på söderut. Alltså i motsatt riktning från den nordliga pol de försöker nå. Hur de än kämpar kommer det aldrig att gå. Så de ger upp och bestämmer sig för att sticka ner en norsk flagga i isen där de står. Det är ett nederlag, men också ett rekord. De har nått 86 grader nord, den nordligaste punkt någon människa hittills befunnit sig på. Men att de avbryter projektet innebär inte att de kan pusta ut. Nordpol eller ingen nordpol. Nu väntar nästa utmaning, att ta sig hem levande. Och det är en kamp mot klockan. Den arktiska vintern är i antågande. Så säkert går ett lyckorus genom deras trötta kroppar där de i juli till slut nått så långt söderut att de känner fast mark under fötterna. De har kommit till Frans Josefs land, en isolerad ögrupp nordöst om Svalbard. Här bestämmer de sig för att övervintra. Och nu plockar Fritjof fram alla de kunskaper han ärvt av inuiterna på Grönland. Bygger ett läger tätat av mossa och lav med ett golv av mjuka isbjörnsfällar. Och där inne går de i det. Det blir en lång vinter. I 9 månader stannar de i sitt bo. Tills ljuset äntligen börjar tränga undan mörkret och vattnet öppnar sig. I sina kajaker fortsätter de resan bland frostiga öar. Men hur ska de ta sig hem egentligen? En dag kommer svaret på den frågan i form av något de inte hört på länge. Ljudet av hundskall. Inte från deras egna hundar. De har de sedan länge avlivat och gett som mat till de resterande. Tills att ingen av dem återstod. Nej, skallet som hörs över Frans Josefs land kommer från några andra. Och med hundar följer i de allra flesta fall människor. Efter över ett år isolerade från omvärlden förstår Fritjof och Hjalmar att de har sällskap.
De träffar en brittisk expedition under ledelse av Frederick Jackson. Och chansen för att träffa på folk här uppe var ju svärt liten, för att säga det så. Så de hörer lydena av hundar och går efter den och träffar då på den brittiska expeditionen till Jackson.
Det är knappt man kan tro det. Fritjof och Hjalmar har av en mirakulös slump snubblat över några engelska polarupptäckarkollegor. Det här sanslösa sammanträffandet säkrar inte bara den norska duons överlevnad utan också resan hem. För engelsmännen ger båtskjuts tillbaka till Norge, där nästa goda nyhet väntar. Det är inte bara Fritjof och Hjalmar som klarat sig. Det har också Fram och resten av besättningen.
Fram har också klart sig och når tillbaka omtrent samtidigt, så att Nansen kan reise ombord på Fram langs hela kysten av Norge från Finnmark och söröver till Bergen och ända upp i Kristiania då, eller Oslo.
Det blev ingen Nordpol för Fritjof Nansen. Men det snöpliga slutet kastar ingen skugga över prestationen. Nansen hyllas ändå som en bragd man.
Det blir en triumffärd. Han är en sensation i världenspressen. Han blev en berömdhet över hela den västliga världen egentligen.
Och äntligen, efter 3 år och 2 månaders orolig separation, kan herr och fru Nansen omfamna varann igen i augusti 1896. En känslofylld återförening blir det såklart också med lilla Liv. Dottern som inte alls känner igen den blonda, väderbitna man som nu lyfter upp henne i famnen. Fritjof vet det nog inte själv, men hemkomsten till Norge sätter punkt för berättelsen om den banbrytande polarfararen Nansen. För nu inleds ett helt nytt kapitel i vår huvudpersons liv. Ett som kommer utspela sig långt från det genomfrusna landskapet i norr och göra Nansen till en helt annan typ av hjälte. Fritjof Nansen har med sina äventyr satt sitt rike på kartan ordentligt. Och den nation han nu återvänt till står inför en dramatisk händelseutveckling. För Nansens Norge är inte självständigt, utan ingår sedan 1814 i en union med grannen, Sverige. Ett från norskt perspektiv påtvingat giftermål som börjat skava ordentligt, särskilt på ett område.
Unionen mellan Norge och Sverige var ju en svärt lös union. Norge hade full frihet på de flesta områden. Man hade ett eget parlament, Stortinget, och bestämde egentligen det allra mesta, bortsett från utrikespolitiken.
Just det, att inte få bestämma över sin egen utrikespolitik, har runt sekelskiftet fått ilskan att stiga i Norge. Norrmännen vill ha sina egna ambassadörer utomlands och vill själva styra över sin handel med andra länder. Men från svenskt håll hörs ett envist nej. Och det får den norska vreden att växa. Den svensk-norska unionen förvandlas till en kokande kittel som riskerar att slå över i krig. Det är i det här extremt spända läget Fritjof Nansen träder in i händelsernas centrum. Polarfararen som i åratal vandrat runt i vadmal och vargpäls har nämligen bytt skepnad till välskräddad politiker. Och han visar sig vara precis vad de frustrerade norrmännen behöver.
Och när Nansen kommer tillbaka så kommer han som en slags redning for norske politikere som har måttet gi opp i kampen mot svenske politikere. Han skaper et fokus på norsk suksess, og norsk nasjonalstolthet får seg et løft. Da. Og så kan Nansen brukes som en internasjonal berømthet rundt i Europa, som en form for uformell norsk diplomat. Han reiser rundt til Russland, til Tyskland, til Storbritannia og så videre, og taler Norges sak for en løsrivelse fra Sverige.
Ja, den nyblivna politikern Fridtjof Nansen höjer både röst och penna för sitt rikes sak. Han blir en av de bärande profilerna i den norska självständighetsrörelsen, som till slut går vinnande ur striden. För år 1905 bryter sig Norge loss. Den 90 år långa unionen är historia. Men då är ju frågan, vem ska egentligen styra det fria Norge? Isbragderna har ju redan fått vår huvudperson utnämnd till norrmännens okrönta konung. Är det kanske han som ska greppa rodret? Nej, något statsöverhuvud blir han aldrig. Däremot en kungamakare.
I djupaste hemlighet kan jag meddela dig att prins Karl av Danmark och prinsessan Maud mycket gärna vill bli kung och drottning av Norge. De blev mycket belåtna när de fick höra att jag ivrigt önskar få dem till Norge. De hade varit rädda att jag velat införa republik och bli president. Detta tros allmänt utomlands. Herregud! Folk kan visst inte tänka sig annat än att alla människor vill bli presidenter.
Så här skriver Fridtjof Nansen till sin fru efter att han mitt under brinnande unionskris stuckit till Köpenhamn för att i löndom förhandla med den danska prinsen Karl om att han ska flytta till och regera det nu självständiga Norge. Att Nansen siktat in sig på just Karl är ingen slump, för han råkar vara gift med en prinsessa från Europas tyngsta kungahus, det brittiska.
För det är kanske det allra viktigaste, det att välja sig en ett kongepar då som har tillknytning till den kanske viktigaste stormakten i Europa den gången, Storbritannien. I vart fall den allra viktigaste makten för Norge.
Fridtjofs smussliga övertalningskampanj funkar. Den hjälper till och får den danska prinsen att kliva upp på Norges tron som kung Håkon den sjunde. Han har haft fullt upp Fridtjof Nansen. Men inte bara i offentligheten. Även på det privata planet har det hänt mycket de senaste åren. Han och frun Eva har byggt en stor flott kåk utanför Christiania som fyllts med en snabbt växande barnaskara. Men sin pappa ser ungarna Nansen inte mycket av.
Fridtjof och Eva Nansen har 5 barn sammen. Och Fridtjof ser nog inte så väldigt mycket till sina barn. Han är på farten, han reser, han har långa arbetsdagar. Men du kan säga det var ju en traditionell måte att lösa familjeliv i en borgerlig familj den gången. Sånt sett inte så uvanlig.
Ja, medan Fridtjof begraver sig i jobb, vilar ansvaret över hemmet och barnen på Evas axlar. Och den bördan kommer bli tyngre. För det självständiga Norge kan nu äntligen styra upp sitt eget stall av utlandsdiplomater. Det som var själva stridsfrågan i unionskonflikten. En som skickas iväg i rikets tjänst är Fridtjof Nansen. För hans kall, att vara landets språkrör i världen, har inte avtagit.
Fridtjof Nansen blir Norges första ambassadör till London efter att Norge är blivit självständig från Sverige i 1905. Så det är ju kanske den allra viktigaste ambassadörposten i det norska utrikesväsendet han får. Där ska han förhandla fram avtaler om brittisk beskyttelse av Norge.
Det börjar bli en vana för Eva och barnen att vinka farväl till den aldrig stilla sittande Fridtjof. Men den här gången kommer vår huvudperson att ångra att han återigen satte arbetet först. För när han väl kommer tillbaka kommer familjen Nansen inte längre att vara fulltalig. ...45 år gammal är Nansen fortfarande en stilig karl med en intensiv blick. I den engelska huvudstaden finns det många kvinnor som tjusas av den exotiska, atletiska norrmannen. Och även om Fritjof älskar sin Eva är han verkligen inte någon trogen man.
Han är en kvinnebedårer, som vi säger på norsk. Han är en kvinna är glad i, och han har ju en enstående kändisstatus. Han är snygg, som vi var inne på, och det gör att han får många tillbud, och någon av dem säger han ju också då ja till.
Eva vet att Fritjof har en tendens att bryta sina äktenskapslöften. Men deras kärlek är fortfarande stark, trots både otrohet och det geografiska avstånd som Fritjofs olika åtaganden lägger mellan dem. Men i slutet av 1907 går uppdraget i London mot sin ända. Efter nästan 2 år isär kan paret äntligen se fram emot mer tid tillsammans. Men tid är det sista paret Nansen har. Innan Fritjof hunnit resa hem blir Eva sjuk i lunginflammation. Fritjof får ett telegram om att det är allvarligt. Med oron rivande i kroppen skyndar han hem. Men när han kommer fram är det redan för sent.
Så obegripligt, så meningslöst. I sin blindhet sopar det nyckfulla ödet så utan nödvändighet bort den ädlaste skapade varelse som någonsin levat. Solen är borta. Ljuset som gav liv ler inte längre. Livet och striden har förlorat sin grund och sin mening. Runt omkring och framför grå likgiltighet. Allt har missat sitt värde och jag längtar mest efter att följa henne och finna frid för oron utan mål.
De här olyckliga raderna skriver Fritjof i sin dagbok i januari 1908, några veckor efter Evas död. Och den man som nu tvingas begrava sin älskade fru beskrivs av sina närmaste som blott en skugga av sig själv, som går runt med ögon svarta av förtvivlan.
Det är ett förfärligt hårt slag för honom. Han är fyllt av dålig samvittighet och är djupt deprimerad. Han går in i en långvarig och djup depression. Han har tendenser till det och är en som är enten högt uppe eller långt nere. Så han blir svårt deprimerad efter Evas död.
Att mista Eva utan att hinna säga farväl är förmodligen det värsta som hänt vår huvudperson. Men det blir inte den sista svåra förlusten han tvingas genomlida. Bara några år senare dör också familjens minsting och alla solstråle. Den yngsta sonen Åsmund i hjärnhinneinflammation. Bara 10 år gammal. När vi kommit fram till början av 1914 har Nansen hunnit klättra ett par år över 50-strecket. Nu har den blonda mustaschen grånat. Ansiktet bär spår av väder och sorg och hårfästet har krupit allt högre. Han är inte längre den yngling som med dådlust en gång kastade sig ut i Arktis isöken. Och några liknande upptäcktsfärder ligger inte längre framför honom. Det betyder inte att Fritjof Nansen vänt världen ryggen. Tvärtom, den viktigaste uppgiften stundar. För vi vet ju att när sommaren 1914 går mot sitt slut är hela Europa på väg mot avgrunden. Första världskriget kommer. Infernot av död och lidande gör Fritjof Nansen djupt bedrövad. Men det väcker också en vilja till handling. Och när dånen från kanonerna slutligen tystnar år 1918 är det dags för vår huvudpersons sista förvandlingsnummer. Norges röst i världen ska bli hela mänsklighetens försvarare. En katastrof som första världskriget får aldrig inträffa igen. Det är de flesta överens om. År 1920 bildas Nationernas förbund, den organisation som ska få världens länder att välja förhandlingens och fredens väg före vapnens och krigens. Fridtjof Nansen är en av dem som ansluter sig som Norges representant. Men organisationen ska inte bara förhindra framtida krig, utan lindra den akuta nöd som råder i eftersvallet av det nyss avslutade. För miljontals människor är drivna på flykt och hundratusentals krigsfångar har spridits ut över kontinenten utan möjlighet att ta sig hem. Båda de här frågorna hamnar på Fridtjof Nansens bord. Flyktingfrågan är komplicerad, för kriget har ritat om hela världskartan. Stora imperier har fallit och vissa nationer har helt enkelt upphört att existera. Många människor har därför blivit statslösa och sitter fast där de är utan varken papper att identifiera sig med eller något hemland att återvända till.
Så att de stod utan juridiska rättigheter, utan statsborgerskap, utan pass. Så detta var en väldigt vansklig situation för alla dessa flyktingar som på denna måten inte kunde resa, de kunde kanske inte gifta sig, de kunde kanske inte skaffa arbete, sted att bo.
En av de saker Fridtjof Nansen tar itu med är att försöka ta fram nya ID-handlingar till de papperslösa flyktingarna. Och han kavlar upp ärmarna. Snart har hans arbete resulterat i ett helt nytt slags pass som blir biljetten tillbaka till livet för många av de statslösa. Ett pass som döps efter sin upphovsman.
Disse identitetsdokumentene fick efterhvert navnet Nansen-pass också officiellt, och de fick ett lite stämpel och ett frimärke med bilder av Nansen på sig, så att Nansen-passet blev ett begrepp då, och det gjorde livet enklare för flera hundratusen flyktingar.
Men det finns fler som behöver hans hjälp. För ytterligare en nattsvart skugga hänger över Europa under de första åren av 1920-talet. Och det får den handlingskraftiga Fridtjof Nansen att packa väskorna igen och bege sig ut på sitt livs allra viktigaste expedition.
Volgaslätten, Ryssland, vintern 1921. Fridtjof trodde att han visste vad det innebar att kämpa mot kölden. Men inget han upplevt på sina resor har varit i närheten av den kamp han här ser omkring sig. Från gård till gård har döden svept fram, ödelagt hela byar och lämnat kvar kroppar fastfrusna på jordgolven i utkylda stugor. På järnvägsstationen huttrar desperata skaror av hungrande människor. Om bara ett tåg, vilket som helst, kunde föra dem bort från detta svältens helvete. Men för de flesta slutar resan här. Varje morgon när den bleka solen stiger får nya stelfrusna lik forslas bort. Svårast att ta in är barnens lidande. Fridtjof ser dem. De utmärglade småttingarna som med sina uppsvällda magar sitter på den hårda marken och med tomma ögon stirrar framför sig. När han vandrar genom staden omringas han av desperata mödrar som på darriga armar lyfter fram sina hungrande små mot honom i stum bön. Han har bröd med sig, men han vet att det inte kommer kunna rädda dem alla.
Ja, i Ryssland övergick det första stora kriget i politiskt kaos och revolution, som eskalerade till ett fullskaligt inbördeskrig. Dessutom har det stora, våldsutsatta landet drabbats av svår torka. Allt detta sammantaget har utlöst en gigantisk svältkatastrof. En Fridtjof Nansen år 1921 alltså bevittnar med egna ögon.
Det han så der var helt forferdelig. Han så døde mennesker ligge i stabler på kirkegårdene. Han brøt på et tidspunkt sammen i gråt over de fryktelige tingene han så. Døde kropper som ble spist på av hunder. Det var en nød som var helt voldsom og grenseløs, egentlig. Så han tok med seg hjem mange inntrykk av dette, og også fotografier, film ble det også tatt opp under denne reisen, som man kunne vise frem og reise rundt i Europa for å forsøke å samle penger til dette arbeidet for å hjelpe de nødlidende i Russland og Ukraina.
För Nansen är det uppenbart. Nu måste Europas länder gå samman för att rädda de svältande folken i öst. Och om någon kan ro ett sånt jätteprojekt i land är det han. Som norrman representerar Nansen ingen av de västliga stormakter som det ryska revolutionära styret gärna vill hålla på armlängds avstånd. Han lyckas få deras förtroende och med sitt goda anseende och stora internationella nätverk börjar han dra i trådar, skriva artiklar, hålla föredrag och samla ihop pengar. Mycket pengar, som gör enorm nytta. Nansens nödhjälpsaktion beräknas rädda miljontals liv. Och på den internationella politikens himmel stiger Fridtjof Nansens stjärna. Det verkar inte finnas en kris i världen som han inte är villig att ta sig an. Så ungefär ingen blir nog förvånad när den 61-åriga norrmannen i december 1922 föräras utmärkelsernas utmärkelse, Nobels fredspris. Och med det på fickan närmar vi oss slutet på den här historien. Fridtjof jobbar vidare, både humanitärt och vetenskapligt, och fortsätter också att uppvakta sköna damer. Fast när 20-talet går mot sitt slut börjar kroppen bromsa in både farten och energin. Skidturerna blir tyngre och orken sämre. Men fortfarande finns det lite krut kvar i gubben. Han skissar på ännu en resa till sitt älskade Arktis. En han nog anar kommer bli hans sista. Den här gången ska isarna inte utforskas på skidor utan från luften i en zeppelinare. Men den färden hinner han aldrig genomföra. På nationaldagen den 17 maj år 1930 vajar flaggorna i Kristiania på halvstång. Fridtjof Nansen har dött, 68 år gammal. Nansen vandrade under sin livstid sömlöst och självsäkert mellan väsensskilda roller. Från vetenskapsman och polaräventyrare till politiker och hjälparbetare. Men med en sån mångsidig gärning kan man ju undra, vad var det egentligen som drev honom?
Han hade en utforskartrang, tror jag, och en egen och helt speciell evne till att tänka utraditionellt, till att tänka nytt. Det tror jag går igenom i nästan allt sammen egentligen. Han ønsker selvfølgelig personlig oppmerksomhet og berømthet og elsker å bli hyllet som en hjelte, men han har også hele veien en interesse for andre mennesker og saker egentlig som han går inn i.
Ja, säkert var just upptäckarlusten och äregirigheten drivfjädrar som skickade den unga Nansen ut i främmande marker. På resor som gjorde honom till både en superstjärna och nationalhjälte. Men med tiden tog alltså hans handlingskraft en annan riktning och fick ett större syfte. Nansen sa en gång att vi alla bör sikta på att dö med känslan av att inte ha levt förgäves, utan efterlämnat den lilla värld som var vår, i varje fall lite bättre än då vi kom. Och vi får väl säga att Fridtjof Nansen på den punkten levde som han lärde.
Du har hört Petri historia av och med Elina Pärdal, Emilia Mellberg, Sardas Rad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.